I don't really feel it. I'm sorry. It's not my kind of thing. I prefer the old one.
They've took away everything that Leeds stands for.
Ett nytt klubbmärke i helgen. Din spontana reaktion på det?
Ja, det är några jävla bakåtsträvare där på kansliet som har...
It's clean, it's immediate, and it's something really stands.
This new badge represents what Manchester City is. I, for one, I'm going to leave these offices and go straight to a tattoo parlor, and I'm going to get a massive one tattooed on my back. That's how good it is.
Då säger vi hjärtligt välkomna till Beyond the Badge podcast avsnitt 42. Välkommen Leonard.
Tack så mycket David. Tack, tack.
Hur är det?
Nej, men det är bra, ska jag väl säga. Lätt stressad över att det är bokprojekt jag håller på med. Ja, det håller på att inte rinna mig i händerna, det gör jag verkligen inte. Men jag ligger lite efter min planering, så kan vi säga. Så därför lätt stressad av den anledningen. Själv då, hur mår du?
Jag brukar säga det till mina elever när vi ska fritera saker, att det enda ni behöver tänka på nu, det är att samma sak som ni gör med era egna problem, lägg saken i stekpannan framför er så kommer ni inte att stänka. Precis som ni har mera problem, skjut dem framför er bara.
Ja, det är lite...
Och så är det inte som fattar någonting riktigt. Men det, blir... det låter som att du har gjort samma sak.
Ja, men lite så. Nej, men jag har jobbat på ganska bra. Problemet är att visst material är inte så tillgängligt som jag önskar att det vore. Och då tar det väldigt mycket längre tid än vad jag planerat för. Kan vi inte säga riktigt mer än så just nu. Men det var ju en Pumba-filosofi där, kändes det som. Lägg det bakom förutom framför dig.
Ja, skjuta fram sina problem vet jag inte hur mycket det är Pumba. Men det är ju någonting som vi alla gör.
Ja, verkligen.
Så är det. Av och till. Och du pratade om, jag vill bara reda ut här, talet 42 som du nämnde förra veckan var det, va?
Mm, precis.
Det är ju ett jämnt tal, det är ett ymnigt tal, det är ett extraordinärt tal. Det är ett praktiskt tal, det är liksom... Kommer du ihåg tv-serien Arkiv X?
Ja, ah, gud ja. David Duchovny och vad heter hon?
Fox Mulder.
Ja, ah, just det. Mm.
Hon bodde ju på lägenhetsnummer 42.
Är det sant? Ah, så, ja, så självklart var det ju en blinkning till det jag ska avslöja nu, som du inte faktiskt vet varför jag nämnde 42 ens från första början.
Nej, jag har faktiskt ingen aning. Kan du enlighten me och de lyssnarna som... inte heller hade koll på det.
Ja, men det var ju faktiskt några lyssnare som hörde av sig på Instagram och Twitter. Och hatten av till er. Vi är bröder, kan jag meddela. Men 42 är ju svaret på frågan, David.
Om livets mening och allt det där.
Men ja, lite så. För grejen är att 42 är ju kanske den tydligaste och mest frekventa och mest använda referensen, utom möjligtvis handduken, från Liftarens guide till galaxen.
Ah.
Och det skulle jag säga är bland topp 7 grejer jag gjort i livet är att läsa den boken. Enda bok jag skrattat högt åt i mitt liv. Ohyggligt bra. Bra och rekommenderas varmt och hjärtligt till alla. Har du sett filmen om du inte har läst boken?
Nej.
Nej, det är bara en kort passus där. Jag var ju så oerhört glad när den kom för vadå, 15 år sedan kanske. Mm. Och tyvärr är den supersämst. För grejen är att om du inte har läst boken så förstår du ingenting av filmen. Du fattar absolut noll. Men har du läst boken så tycker du att filmen är sämst, för de missar jättemycket. Så tyvärr, se inte filmen, läs boken. Det är bara 900 sidor eller något sånt.
Avsnitt 42, ett önskeavsnitt, Leonard.
Ja, det var ju vår kära gäst Ekim Shalar som var här och pratade politik med oss i dubbelavsnitt. Kanske det bästa avsnittet vi har gjort. Så har ni missat det så rekommenderar jag varmt att ta er an de två episoderna. För mer vältalig gäst hittar ni nog inte. Inte i den här serien i alla fall. Men han önskade ju Rayo Vallecano.
Mm.
Har du koll på dem, David?
Alltså, det första... Och det här är någon form av analogi som du får bekräfta eller dementera eller göra någon, ett liksom svar på till. Jag tänker mig på vita frukostalternativ och klubbar från Madrid.
Mm-hmm.
Där liksom filmjölken är Real Madrid. Kvargen, det är Atletico Madrid. Och Rayo, det är långfilen.
Ja, men det är ganska...
Finns det något i det?
Ja, jo, men det gör det väl. kanske att långfilen ska bytas ut mot, ja, jag vet inte, kanske att långfilen ska brytas ut mot smält glass med ketchup på golvet. Men det var en bra liknelse.
Ja, okej. Okay. Ja. Men okej, okay, Rayo.
Mm. Vad har du på dem? Har du någonting på dem?
Nej, absolut. Jag tänker inte ens. Ibland så, när man hamnar i sociala tillställningar med folk man inte känner eller halvkänner, så vill man ju ibland framstå smartare än man är. Och Gud vet ju att den här podden vi gör är ju en dödsdans där jag håller mig knappt ovanför vattenytan. Men ibland när man är på fest och någon frågar typ, har du koll på Messiers galax som ligger 56 ljusår härifrån, och så börjar de prata om nebuluser och sånt där. Och så försöker man har snappat upp någonting från Vetenskapskanalen, så då säger man, man slänger sig med någonting.
Mm.
Och försöker liksom hålla sig liksom, vi ser, det här kan de inte se igenom, jag försöker trolla bort det och snacka bort mig lite. Men på Rayo, jag kan inte ens låtsas att jag har någonting på dem.
Ja, men då har du ju missat någonting alltså, för här finns ju någonting att berätta. Men det kanske är värt att säga redan nu här i inledningen av avsnittet att det här blir ett lite annorlunda avsnitt, för det finns så mycket mer att säga om Rayo som klubb än vad det finns att säga om deras klubbmärke. Och på så sätt är det väldigt likt den del vi spelade in om St. Pauli för, jag vet inte, en 10-20 avsnitt sen. För St. Pauli och Rayo är ju i stort sett brödra- och systerklubbar, för båda är ju vänsterklubbar med vänsterideal, från liksom väldigt progressiva till väldigt radikala. Så på så sätt är de väldigt lika varandra, men de är också lika varandra i att de har en ganska trist emblemhistoria. Men varför kommer det här mer handla om klubben än själva märket?
Okej, men vi kommer gå igenom klubbmärket, men kanske inte lika matigt som vanligt då, och koncentrera oss mer på klubben. Och ni som vill ha bildligt stöd till hur fattigt det här klubbmärket har utvecklats eller annat som vi kommer att diskutera finns på Instagram och Twitter, Beyond the Badge podcast. Jag tycker att vi brukar ta fäste i någon form av bakgrund kring staden. Ska vi sätta startgroparna där idag igen?
Ja, men det tycker jag att vi kan göra. Så här är det. Rayo Vallecano kommer från Vallecas. Och Vallecas är idag en förort till Madrid. Eller förort, det är liksom inkorporerat i Madrid. Men det är en annan del av det turistiga Madrid. Och fram till 1950 var Vallecas en egen kommun. Men sen blev de då ihopbyggda med Madrid. Denna metropol, denna Europas näst största stad, tror jag att det är faktiskt, Madrid.
Har du... Jag förutsätter att du har sett fotboll i Madrid.
Jag har sett fotboll i Madrid flera gånger. Yes.
Real bara, eller har du liksom finsmakar?
Jag har
tittat på Rayo.
Jag har sett Real, jag har sett Rayo, jag har sett Atletico. De tre har jag sett. Ja,
det är självklart att du har.
Ja.
Och vad har du för input där då? Om man ska åka iväg och göra... Är det tre helt olika resor det här, eller blir det...
Jag tycker, alltså om det är okej för dig, så väntar jag gärna med min reseskildring tills vi förklarat lite vad området och klubben är för någonting. För utan den förkunskapen så blir nog min reseskildring ganska platt, tror jag.
Okej, då går vi tillbaka till att det är en förort, en slags halvö som sitter ihop med Madrid numera.
Ja, och för de som har varit i Madrid, har du varit i Madrid?
Nej.
Madrid är ju... Ja, men det är ju ett väldigt tydligt arv av centralmakten Spanien. Och när jag säger centralmakten Spanien så menar jag ju dels kungafamiljen som har långa traditioner och anor i landet. Men jag menar också dels general Franco och hans diktatur i en sisådär 35-40 år. För Madrid är... en oerhört ståtlig och pompös och korrekt stad, i alla fall till ytan. Det är stora svulstiga byggnader med breda tak och ornament och naturer, och det är statyer och det är museum, och det är flådigt och pompöst, i alla fall i Madrids hjärta där palatset ligger och så vidare. Men Vallecas, det är någonting helt annat. Det är
det fula ankungen, eller?
Det är verkligen fula ankungen, för det är ett område med 300 000 invånare i urbana Madrid bor ju över 6 miljoner människor. Och 300 000 av de här bor i Vallecas då. Och Vallecas är ett område med låga, bruna och beiga betongklumpshus. Det andas verkligen inte det svulstiga Madrid, fascismens Madrid, om vi ska tänka på Franco-arvet, utan det andas ju liksom något slags halvdassigt spanskt miljonprojekt där, där arbetarklassen bor och hänger. Det är vad Vallecas är i förhållande till sin huvudstad då. Och grejen med Vallecas är att det är ju en arbetarkommun och är idag en arbetarort. Här finns arbetare, bohemer och konstnärer och andra, ja, vad ska vi säga, andra själar. Vilsna själar och hemmatama själar, men folket som bor här är inte en del av etablissemanget. Inte en del av det som vi turister känner som Madrid.
Nej.
Och det här tar sin form och sitt uttryck i att Vallecas, det stavas ju V-A-L-L-E-C-A-S. Men de här stolta Vallecasborna och arbetarklassen, de vill liksom ta avstånd från det här centralstyrda lingvistiken. Så de har en egen stavning på Vallecas. De kör med ett K istället för ett C.
Okej, lite identitetsskapande då.
Ja, precis. Vi är annorlunda att titta på oss. Så skyltar i Vallecas, finns faktiskt skyltar med K. Det finns, deras lokalradiokanal heter Radio Vallecas med K. Deras lokala tv-kanal, det är väl typ öppna kanalen kanske, men den heter Tele-K. Och sen har de en årlig rockfestival som heter Vallecas Rock, och det är Vallecas med K.
Okej.
Och den här liksom självförhärligande och självutstötande lingvistiska identiteten, den hänger ju också ihop med det som Vallecas faktiskt var under Francos diktatur. För då var Vallecas ett oppositionellt fäste gentemot Franco. Man stod emot hans fascistiska förtryck, man stod emot hans soldater, och man stod emot det som Franco-diktaturen stod för. Många liktänkande oppositionella bosatte sig eller bodde i Vallecas, i detta arbetarklassfäste helt enkelt.
Okej, ett hipstritt område låter det som att hålla på att bli.
Ja, alltså det har ju inte riktigt, när jag var där, det är ju för några år sedan, då hade det ju inte gentrifierats som man kan säga av till exempel delar av jag vet inte, delar av, om vi tar jämförelsen med Söder i Stockholm, det har ju gentrifierats så in i tusen, där kan ju inte en arbeta själv bo längre. Men så var det inte när jag var där. Men det som är speciellt med Vallecas är att det är ganska tätt knutet också till en musikgenre.
Aha.
Hur väl känner du till ska?
Jag skulle inte kunna liksom peka ut det, men jag har hört den genren, alltså, nämnas.
Mm.
Jag vet inte riktigt hur den går rent melodiöst.
Ja, men då tycker jag att vi ska lyssna på det spanska bandet Vallecas-bandet, Vallecas-supportrarna Ska P, som jag hade en flört med under mina gymnasieår som jag har tappat bort sedan dess. Men jag tycker vi lyssnar på deras låt om cannabis-legalisering, vilket jag kanske inte står för, eller gör jag det? Det lämnar vi osagt, men vi lyssnar på deras låt Legalisation. Saca ya la china tron, ve que ya sea china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa' canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya sea china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy.
Legalisation, eller vad, hur man nu uttalar det. Jag får en supertydlig koppling till det svenska bandet Hofmaestro.
Ja, det är faktiskt inte en dum liknelse. Jag fastnade dock aldrig för Hofmaestro, vilket jag gjorde för Ska P ett tag. Men absolut, det är ingen dum liknelse. Nej.
Okej, så det här är, har någon form av kulturellt fäste i staden?
Ja, exakt. Och även ganska tätt förknippat i klubben då, eftersom att Ska P håller på Rayo. Vad kände du? Kittlade det i dina musikaliska fingrar och tår? Eller?
Ja, men jag är lite allergisk. Alltså, jag tycker att det här är ok. Men jag är allergisk mot folk som lyssnar på den här musiken som är, du vet, mohikanfrilla eller du vet, rakade och har jättelångt hår i nacken som är flottigt. Midjeväska, så här, illa åtsittande byxor och ja, jag vet inte, cigaretter i bröstfickan. Inte i någon cigarettförpackning.
Ja, jag förstår. Jag förstår vad du menar. Jag tror inte att du hade trivs på Estadi Vallecas, kan vi ju säga direkt då. Nej. Jag tror att du hellre hade suttit på Santiago Bernabeu.
Men det här har ändå varit en del av ditt liv.
Ja, men jag, som sagt, jag lyssnade på Ska P, inte för att jag såg ut så där. Jag hade ju, när jag var 16 år, köpte ju mamma fortfarande kläder till mig liksom, så jag passar ju inte in i den där profilen heller. Men det finns ju någon slags övergång här från staden och området, eller staden från området, genom fotbollen. För två ganska prominenta fotbollsspelare kommer ju från Vallecas. Och ska vi se om du tar dem. Den ena är Alvaro Negredo.
Nej, det här låter ju som... Nej, det kan jag faktiskt inte.
Idag, det här är alltså en centertank till anfallare. Centertank för att vara spanjor. Och jag tror att över 67% av våra lyssnare vet vem man är. Idag spelar han i Cadiz och är på liksom slutet av sin karriär. Men född och uppvuxen i Vallecas, fostrad i Rayo Vallecano, och däremellan har han ju faktiskt hunnit med att göra fler mål än Brasse Ronaldo i La Liga, och han har spelat i Manchester City bland annat.
Okej.
Okay. Under liksom stora, rika Manchester City. Men han är sprungen i den här klubben, och sen finns det då och området, och sen finns det då Koke. Vet du vem Koke är?
Men är inte han Atletico kille?
Ja.
Och det jag kan inte säga vart han spelar, men jag tror inte back, någonstans anfall mittfält skulle jag gissa.
Ja, men central mittfältare. Och han är ju liksom arbetshästen i Diego Simeones arbetslag Atletico Madrid. Och han har ju inte så mycket med Rayo som klubb att göra, men han kommer från Vallecas.
Ah, okej.
Okay. Arbetspåg som också återspeglar sig på planen, för det är svårt att hitta en mer hårt arbetande mittfältare än Koke i Spanien.
Är det en Tobias Lindroth eller?
Ja, med kanske mer offensiva kvaliteter. Och då ska jag ändå säga så att Tobias Lindroth hade en ohyggligt underskattad frisparks- och hörnläggarfot som man fick användning av i FC Köpenhamn, men inte så mycket i landslaget.
Vem är den mest hårt liksom, arbetarklassarbetande fotbollsspelaren Sverige har haft då?
Oj. Ja, alltså rent spelmässigt är väl Magnus Turbo Svensson, va? Om du kommer ihåg honom.
Nej, det gör jag faktiskt inte. Men
mittfältaren som Lars Tommy startade med istället för Anders Svensson i VM 2002 och fick jättemycket kritik för det.
Men sen fick ju Anders som kompensation spela i 25 år till starta oavsett hur det gick för honom. Alla landskamper.
Nej, jag hejar på Anders. Låt honom vara.
Ja. Ja. Okej, så du säger Turbo i alla fall.
Jag säger Turbo. Vad säger du?
Nej, men jag vet faktiskt inte. Men det är någon från det här 94-gänget får det bli.
Ja, eller Peter Hansson kanske.
Nej, kanske inte. Men okej, okay, så att de har alltså Alvaro Negredo och Koke kommer i, eller har liksom anknytning till
Vallecas.
Har vi någon bakgrund som klubb då? När bildas de här och ombildas de 300 gånger som man tänker sig att spanska klubbar gör, eller är de mer restriktiva?
Vi har ju nämnt lite, och vi kommer komma till det mer, den progressiva profilen och den politiska profilen som de har. Men om vi börjar med historiken så grundas de den 29 maj 1924. Och precis som du säger, och som är en ganska sorglig tradition i Spanien, så har ju Rayo ombildats flera gånger och därmed också bytt namn flera gånger. Har ju aldrig varit en klubb av pengar, givet dess ursprung. Aldrig någonsin. Och har ju också fått kämpa för sin ekonomiska existens egentligen. Idag spelar de i andra divisionen och har ju varit ett jojo-lag i modern tid. Och då menar jag inte bara gå mellan första och andra divisionen, utan typ på tre säsonger gå från tredje divisionen till högsta divisionen och sen gå från La Liga till tredje divisionen igen. Den typ av jojo-klubb liksom.
Ja, det är ju verkligen...
Ja. Meritmässigt, så det bästa de har gjort är ju faktiskt sjukt nog kvartsfinal i UEFA-kuppen 2001.
Jävlar vad starkt.
Ja, och lyssna på den här mötet. De blev utslagna av Deportivo Alaves. Så Alaves och Rayo möttes i kvartsfinal i UEFA-kuppen 2001. Det låter ju
smått. Jävlar. Ja.
Alaves gick ju till final också och förlorade mot Liverpool.
Mm.
Och när jag såg dem 2013 var det. Då kom de åtta i ligan efter en av sina bästa säsonger någonsin. Och det är ju vad de är för typ av klubb. Små medel, liten förening. Då är nog once in a lifetime man spelar kvarten i UEFA-kuppen. Annars kommer man som bäst åtta i ligan.
Har du någon info på hur många säsonger de har gjort i någon maratontabell i La Liga?
Ja, platsen i maratontabellen har jag inte koll på. Men de har faktiskt bara spelat 18 säsonger i La Liga. Så det är ju inte...
På 100 år är det knappt godkänt skulle man
nej,
säga.
Nej, knappt godkänt. Men det är också utifrån deras förutsättningar.
Ja.
Men rent spelarmässigt så är det här faktiskt en klubb med profiler. Kan vi ju säga. Jag vet inte hur bekant du är med Lucas Zidane, men han spelar där idag.
Jag är inte familiar med honom, men är han så bra som man tänker sig att han borde vara och bli?
Så bra är han inte, och han är målvakt ska ju tilläggas, men det är ju och det är ju Zinedins son, så ja, han spelar där idag. Och därtill någon som du som Manchester United-supporter borde känna till, Bebe. Kommer du ihåg honom?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Men jag fastnade lite här nu med att Lucas Zidane, tror du att det är ett, liksom, ett aktivt val att inte... Alltså som till exempel, jag och Hampus spelade handboll med Erik Hayas son.
Mm.
Erik Hayas blev ju utsedd till världens bästa handbollsspelare och var med i Benga Boys, alla de här. De hade ju en komplicerad relation på handbollsplanen. Kunde jag se. Men jag tror att han kanske hade mått bra av att liksom inte ha en sån tydlig koppling till sin pappa, för de spelade på samma position och i samma klubb. Sådär. Tror du att Luca har liksom valt målvaktspositionen för att ta avstånd från jämförelser?
Det är ju möjligt. Eller så var han bara, som man säger, väldigt slentrian och taskigt på målvakter. Eller så var han för dålig för att vara utespelare. Så kan det också vara. Jag vet inte, men det där...
Det känns ju inte som att någon tränare när han har gått omkring med sin farsa på träningsanläggningen, det är inte som att någon tränare har sagt, vad fan, du ska inte testa att vara målvakt då? Utan det känns ju som ett val som har kommit inifrån.
Ja, det är exakt. Det är nog ingen som säger det till Zidanes son. Var målvakt. Nej, det har du nog faktiskt rätt i.
Okej, tillbaka till Bebe. Upplys mig.
Ja, alltså... Det blir ju väldigt stora rubriker för 12 år sedan kanske om en portugisisk ytter som gjorde succé i portugisiska ligan, tror jag det var. Och han hade ju varit hemlös bara något år tidigare. Alltså typ ända upp i tonåren, hemlös. Och det blev en stor rubrikman, den här killen. Så Manchester United köpte honom för massa pengar. Och lyckades väl aldrig där. Nej, han lyckades inte där. Och sen har han varit kringflackande och varit i massa olika spanska och portugisiska klubbar och så. Men nu är han i alla fall i Rayo Vallecano. Tillsammans med Leonardo Ulloa. Och vem fan är det, tänker du?
Ja, verkligen.
Ja, nej, han har ju vunnit Premier League med Leicester säsongen 2016.
Okej.
Och det är lite så här Rayo har jobbat genom åren. För i och med att de inte har några pengar så finns det tre typer av spelare som de plockar in. Egentligen fyra. Det är ett, deras egna produkter från en ganska svag akademi egentligen. Två, så är... ungdomsspelare från klubbar i området, typ Atletico Madrid, typ Real Madrid, därav Lucas Zidane-kopplingen då.
Mm.
Det är också spännande unga talanger som inte riktigt har fått fäste någon annanstans. De är de bra på att suga upp. Och så är det avdankade jävla gubbar som den här Bebe och Leonardo och Joa, spelare som kort sagt inte kostar pengar. Det är vad de har byggt sitt lag på genom alla år egentligen. Och jag tänkte att jag ska dra några namn här bara för att upplysa våra lyssnare om att det faktiskt varit en del profiler i det här gänget.
Shoot.
Vi har ju sagt Alvaro Negredo.
Yep.
Fostrad. Diego Costa fick sitt genombrott i Rayo Vallecano.
Också Atletico-kille, väl?
Innan han gick till Atletico så slog han igenom i Rayo. Casey Keller, i förra avsnittet så nämnde Hampus att han spelade FIFA för massa år sedan med Rayo, med deras liksom diagonal över bröstet. Och en geting som reklamlogga, den nämnde Ekim också. I det laget, som alltså nådde kvartsfinal i UEFA-kuppen, där stod amerikanska landslagskeepern Casey Keller.
Okej.
Okay. Den idag Tottenham ägda målvakten Paolo Gazzaniga slog igenom i Rayo. Sen har vi då killarna som jag alltid blandar ihop. Elvir Baljic och Elvir Bolic.
Inte, har inte stenkoll på dem kan jag säga.
En av dem har spelat i Real Madrid. Jag tror att det är Baljic. Mm. Och en av dem har inte gjort det. Men båda har också spelat i Rayo. Superkonstnärer båda två.
Ah, okay.
Sen har vi då, drar jag lite snabbt här. Jorge Valdivia, Hernan Medford, Derek Boateng, Hugo Sanchez, Micho och Saúl Ñíguez.
Mm.
Hur många drar du den hatten?
Ja, men Boateng och Micho tar man väl ändå.
Mm, du ser.
Men det är ändå en alltså ädel skara fotbollsspelare ska man väl säga.
Ja, verkligen. Alltså, vi svenskar som har koll på VM 90 minns ju Hernan Medford med sorg, samma som sänkte Sverige för Costa Rica. Mm. Och Hugo Sanchez med Real Madrid-kopplingen och Saúl som spelar i Atletico Madrid idag. Det är bra spelare här. Speciellt för en sån liten klubb som de har varit.
Du har ju fastställt lite vilka spelare som har varit där och historiskt sett. Men går det, du nämnde Sankt Pauli tidigare. Går det att se likheter eller?
Ja, alltså grejen med Rayo är ju progressiviteten. Rayo är ju Spaniens Sankt Pauli. Och så när som på den tyvärr galna ägaren idag, eller galna ägaren ska inte säga galna ordföranden, så är ju Rayo mer äkta än Sankt Pauli. Rayo är ju inte, har inte blivit sönderkommersialiserat. Rayo är fortfarande ganska oupptäckt för de oinitierade. Mm. Så det, alltså Sankt Pauli är härligt och fint det med, men om du frågar mig så skulle jag rekommendera folk att, om de var tvungna att välja, så skulle jag rekommendera dem att titta på Rayo istället för Sankt Pauli. Verkligen. Mm. Och det finns ju en del exempel på deras progressivitet. Kan väl dra igenom dem, tänker jag mig. Mm. Men 1994 utsågs Teresa Rivero till klubbens ordförande. Och det var ju speciellt för att hon blev ju då Spaniens första kvinnliga klubbordförande på högsta nivå.
Oj, pikt.
Mm. Det gillar man ju.
Ja.
På senare år så har spelarna volontärarbetat i Madrids tunnelbana som en symbolhandling för både klimatet och miljön.
Mm.
I mars 2012 så deltog spelarna i de antikorruptionsdemonstrationer som pågick över hela landet egentligen. Och det var ju liksom för en utvidgad demokrati och ekonomiska reformer i Spanien.
När Ekin pratar om fotboll och politik och att UEFA alla de här säger att det inte riktigt går, att det inte finns någon politik i det. Men här så låter det som att det finns väldigt mycket politik i Rayo.
Ja, Rayo lever ju på sin politik. Rayo är ju, har ju varit sin politik med sitt fäste i den här arbetarstadsdelen, med sin historia som en arbetarklubb och med människor som stod emot Franco, så tätt knutna till föreningen också, så är det ju inte konstigt att det lever kvar idag.
Nej.
För 7 år sedan så erbjöd sig klubben att betala hyran för den då 85-åriga Vallecasbon Carmen Martinez Ayuso. Hon hade nämligen precis blivit vräkt från sin lägenhet. Och jag tror att hon bodde i det höghus som såg ner på arenan. Och då sa klubben, okej, men då betalar vi din hyra. Får du bo kvar.
Schysst.
Och sen då, som jag förstås har alla. Så säsongen 2015-2016, Rayo spelar ju med den här, de har normalt sett vita tröjor och en röd diagonal över tröjan, som Peru. Men de hämtade faktiskt där från River Plate på 40-talet någon gång. Men då 2015-2016 så gjorde de ett andra ställ som var svart och den här diagonalen var regnbågsfärgad. Och det var ju ett ställningstagande för HBTQ. Och en del av procenten som de tjänade på de pengarna gick också till organisationer som stöttade HBTQ-rörelsen helt enkelt.
Mm.
Och tredje stället den säsongen var grått med ett rosa diagonalt band, och det var ju för att uppmärksamma bröstcancer, och en del av de pengarna gick ju till insamlingen mot bröstcancer. helt enkelt.
Mm, de har ju gjort en hel del bra grejer, låter som. Ska man vara lite cynisk så... man blir ju lätt, alltså allt det här är ju jättebra tycker jag, men man blir ju lätt allergisk mot folk som, du vet, lägger ut på Instagram eller Facebook att de har skänkt pengar eller liksom att de berättar att de har gjort en god handling, att det känns som att de har gjort den goda handlingen för att få berätta om det.
Ja, ja.
Här låter det som ett PR-team har varit med och tagit fram. Det finns säkert fler än Martinez Ayuso som har blivit vräkt, som skulle behöva lite mer hyra betald, även om hon såklart, det var en bra handling liksom, man ska inte se ner på det, men det låter som att en PR-byrå har varit hand i hand med handlingarna här ibland.
Skulle kunna vara så, absolut, men då kan man ju också, jag förstår vad du menar, för jag blir också lite kräkig när jag ser någon på Instagram, kolla vad bra jag har varit.
Mm.
Men så får man ändå komma ner till syvende och sist. Vad blir effekten av det hela ändå? Jo, de har ändå hjälpt människor och stått upp för saker. Oavsett motiv så har de ju gjort något bra i slutresultatet. Och då får man nog välja att se det ändå, tänker jag.
Absolut, absolut. Alltså det är superbra att de syns i tunnelbanan för liksom killar och tjejer som har dem som förebilder och ser att de går där och städar och plockar av sig. Men jag tror inte att det kom inifrån omklädningsrummet från någon... tredje målvakt som föreslog att de skulle gå och plocka skräp för att de ville vara bra förebilder.
Nej,
men precis, slutändan så är det goda som räknas, absolut.
Ja. Men du är ju lite in och touchar där när du ändå ställer något slags cynisk frågetecken, så är du in och touchar på någonting som faktiskt är ett problem idag i Rayo. Och det är klubbpresidenten Raúl Martín Presa.
Vad har vi på hand då?
Ja, det började ju bra med honom, för han har ju styrt klubben sedan 2011. Men i takt med att åren har gått och ekonomin har ju blivit ännu svagare än vad den redan har varit, så har han gjort saker som har stött Rayo-supportrarna, som har kommit på kant med Rayo-supportrarna. Och han är ju egentligen i öppen konflikt med Rayo-supportrarna idag och har varit det de senaste åren. Och det finns en massa exempel, men en grej är att Rayo, och det här går ju verkligen inte i linje med klubben, men 2016 så lanserade de sitt eget franchise i USA. Det var ju inte MLS, men det var ju NASL eller någon av de andra divisionerna där, typ andra eller tredje divisionen. Så lanserade de Rayo OKC, Rayo Oklahoma City.
Okej. Okay.
Det var inte så populärt bland de spanska Vallecas-borna. Och det varade bara i en säsong dessutom. Men det klubbmärket kommer ni se, för det kommer vi lägga upp. Det är väldigt likt de andra. Dessutom så 2019 så chockhöjde den här Raúl Martín Presa säsongsbiljettpriserna, så att Rayo var liksom bland de dyrare i Spanien helt plötsligt.
Oj.
Ja. Och då blev ju fansen sjövilda och galna, så de bojkottade matcherna i inledningen. Jag tror det var de två första matcherna i början av säsongen som de bojkottade. Och de köpte inte säsongskort heller. Därtill har den här Raúl Martín Presa underminerat Rayo Femenino, som då är deras damlag. Nu ringer det på dörren här, David. Du får ta en paus. Vem fasken kan det vara? Jag kommer.
Det är säkert Berrys. Det är så här de rika har det. De beställer hem mat och de beställer hem pizza och de ser till att det är lågavlönade på Foodora som slussas in här, som får jobba och cykla i snödjupet för att Leonard ska ha mat hemskickad. Ja, ja. Det är så de har det. Men. De rika, de kan. Fan, jag är trött på den där jäveln alltså. Slänger sig med pengar och gnäller om att det inte finns tid och att han inte hinner skriva sin jävla bok. Och...
David.
Ja, tjena!
Hej.
Tjena. Saknat dig, broder.
Ja, tack. Det var min far som ringde på början. Han är en timme för tidig, men så kan det vara. Ska jag ta det där igen då med Rayo Femenino?
Ja. Han chockhöjde säsongsbiljetterna 2019. Har han liksom rört om i grytan eller slängt med sleven något mer i den här föreningen?
Ja, men det kan man ju faktiskt lugnt säga. För utöver det så har han underminerat Rayo Femenino. Och det är ju damlaget i föreningen. Och ett väldigt respekterat damlag i Spanien. Ett av de första, kanske det första till och med i Spanien. Men han har underminerat dem och liksom inte gett dem pengar alls och dragit in på deras pengar. Och således har ju då den här klubbordföranden kritiserats hårt av Rayo Femeninos legendar Natalia Pablos.
Landslagsspelare?
Det kanske hon är. Det vet jag faktiskt inte. Men bra koll.
Mm.
Och därtill så vägrade han betala ut lön till spelarlegendaren och tränaren som han var då, Mitchell. Vilket innebar att Mitchell stämde klubben, så det var ju väldigt sorgligt. Och där supportrarna tog Mitchells sida också. Så ja, jäkligt rörig ordförande de har idag.
Alltså, de, i länder där bussarna går lite som de vill, där sker sånt här där man liksom har en ordförande som känner för att han inte vill pröjsa ut lön längre, så kommer det liksom ingenting. Man, alltså, jag skulle aldrig orka bo i sånt här. Alltså.
Nej, verkligen.
Men okej, okay, han är kvar och liksom styr skeppet.
Ja, han är kvar, tyvärr. Hårt kritiserad.
Mm.
Ja, dessvärre. Men ja, så är det.
Och du hade varit där när?
Jag var där 2013. Min kompis och jag gjorde en ganska bizarr men bra resa. Först åkte vi till Rom. Jag tror det var den här ordningen, kan vara omvänd. Först åkte vi till Rom och såg italienska cupfinalen mellan Roma och Lazio.
Mm.
Och sen flög vi till Madrid och såg sista ligaomgången. Och grejen med sista ligaomgången var, sjukt nog, man brukar ju spela samtidigt ju, de sista matcherna. Men Real Madrid hade förmiddagsmatch. De mötte Osasuna hemma och Rayo Vallecano spelade på eftermiddagen. Så då gick vi först och såg Real Madrid Osasuna. Real vann med 4-2. Mikel Essien gjorde mål, blev utbuad av hela arenan för att han kramade José Mourinho som hela arenan hatade.
Mm.
Och sen hoppade vi in i en taxi och åkte till Vallecas för att se Rayo Vallecano mot Athletic Bilbao.
Ja, alltså det här pengar, det är inget problem för er i Täby kyrkby, det är det inte. Det, det är flyg och det slussas med taxibilar och det tappas i liksom stående fot.
Vi hade ju jobbat en hel säsong förut med det
här. Det låter otroligt i alla fall.
Ja, det var en grym resa. Men taxi är ju inte sättet man reser på i Vallecas. Och det blev vi ju varse när vi klev ur taxibilen där i Vallecas vid arenan. Och folk bara, vad fan håller ni på med? Varför åker ni taxi för? Alltså de sa inget, men man såg på deras blickar att oj, vad är det här för jäkla turister liksom.
Är det för kapitalistiskt eller att man...
Det kan ha varit det. Det kan ha varit att oj, här kommer några människor som inte brukar kolla på Rayo. Vad är det för turister? Att det var ovanligt liksom.
Mm.
Så kan det ha varit. Men utifrån att vi blev utstirrade där, så var det, det var ju något annat. Vi klev ju ut ur taxibilen och krutröken, om vi kallar den så, låg ju tät utanför arenan.
Mm.
Och då menar jag i referens till den här Skapes legalisation låt då.
Ja, jag förstod att det låg lite jazz-tobaksmoln.
Ja, precis.
Och vajade fram och tillbaka.
Och vi hade ju köpt biljett på förhand, men jag ville ju förstås ha en tröja också när jag var där.
Mm.
Så vi letade oss in i vad vi trodde var liksom en shop, vilket de nästan inte hade då. Men så kom vi fel. Vi kom ner i liksom en hålighet under arenan. Och där var det en boxningsklubb. Det här är just boxningsklubb, och de stod och spöade på varandra. Och sen sa de något väldigt konstigt och halvt aggressivt till oss på spanska. Vi förstod inte riktigt vad de menade, så vi gick därifrån.
Jävlar.
Men sen när vi kommer upp då på gatan igen, då ser vi att de här Rayo och Athletic Club-fansen, de festar tillsammans på gatan, helt öppet. Nu finns det vänskapsband mellan klubban i och för sig, men helt öppet, alla satt och liksom drack sangria och käkade nötter tillsammans och stod och dansade, och det var lite bergsprängare här och var, och folk stod och jassade på gatan tillsammans i sina olika färger. Och det var ju, det är kul att se när det tar de uttrycken också, inte bara kastade gatstenar i Köln.
Ja, de positiva effekterna av droger.
Ja, eller droger.
Nej, jag skojar. Men det är väl superhärligt att det är så, snarare än att man står och kastar järnrör på varandra.
Ja, och sen liksom det var bara härlig stämning under matchen. De sjöng tillsammans med varandra och folk hängde ut från det här höghuset vid sidan av och tittade ner därifrån och hejade på. Och så har jag en kollega, Adam Pintorp, som kommenterar spansk fotboll på C-more. Han har varit där också i egenskap av journalist. Han akkrediterade sig. Och då hade de tydligen sagt, vad fan ska en svensk journalist göra här? Men okej, okay, visst, du får sitta. Men grejen med det är ju att de har ingen pressläktare. Så han fick sitta utan wifi på en vanlig supporterstol. Det gillar man ju.
Ja, faktiskt. Men härligt med lite afterski-känsla innan match, så att man liksom, man hatar alla innan, liksom när man åker skidor så hatar man ju alla i backen tills att man kommer till afterski. Då är man ju kompis med alla och liksom skulle kunna tänka sig att donera en njure eller två.
Exakt så. Så är det ju.
Härligt. Men då har vi en rätt, har du någonting mer du vill fylla på med bakgrund och historia?
Nej, alltså som sagt, det här avsnittet blir ju mer bakgrund och historia än vad det blir klubbmärke, men ja, så är det. Radio Vallecano siempre que fuera derrota valentía, coraje y nobleza. En todos los partidos del corazón y el pecho ambicionando ser el mejor. El triunfo de la mano nadie puede arrebatar al Rayo Vallecano cuando sabe amorear. El Rayo Vallecano el jugar a tributo. El Rayo Vallecano de fuerza y juventud.
Vad tycker du, Leonard, om Rayos hymn?
Jag tycker ju, jag skulle inte slå på den själv i egenskap och lyssna på den och tycka den är bra. Men jag tycker ändå att den har något så här tidsenligt. Nu ska vi titta på Disney-filmen Pinocchio från 50-talet och insupa den känslan. Lite svårt, det är ändå härligt på något sätt kan jag tycka.
Mm.
Vad känner du då?
Jag tycker också att den är mysig. Jag ser ju framför mig hur jag åker i en liten, du vet, gammal Fiat längs en bergskedja som slingrar sig bilvägen längst upp och liksom min ena arm hänger ut som en så här köttdetalj på en deli. Och det är liksom, man kan röka i bilen och det är soligt och det är några vägarbetare som sitter och tittar på ett arbete som ska utföras, men de gör liksom ingenting. Somrigt, men också en liten släng av julaftons tomteverkstadlåten där.
Absolut, det kan vi säga.
Vad har vi på Rayo the Story? Du sa att de inte hade ändrat, eller de hade ändrats men inte så mycket.
De har ju ändrat massa gånger och ofta har det varit knutet till namnbyten. De har bytt namn 3 gånger. Men uppgifterna varierar lite kring många gånger de har bytt emblem, men det är ju typ 9-12 gånger. Och här har vi en bild som vi lägger upp där man ser 12 klubbmärken, tror jag. Alla är dock inte bekräftade, men vi köper de här ändå. Och det, redan när de grundas då på 20-talet så är det en vit sköld med guldkantad vit sköld med klubbförkortningen CR, som det hette på den tiden, och en blixt genom skölden. Det är det första klubbmärket.
Mm.
Och det här ändras ju ett par år senare när de då byter namn till, jag tror det är Agrupación Deportiva Rayo Vallecano. Nej, först är det nog Agrupación Deportiva Rayo på 30-talet. Och det är ju återigen, då är det 3 bokstäver istället för 2, och blixten får en lite annan form. Och blixten kommer ju från Rayo, för Rayo betyder blixt på spanska.
Blixten har ju en liksom... när en aktiekurs har dalat utan bara, det är liksom säljknapp 3000.
Ja, så är det, verkligen så. Men den stora grejen som händer med klubbmärket är väl då på 40-talet, 1947, när klubben får kommunalt stöd från Vallecas. För då införlivas det här ganska arbetaraktiga stadsvapnet. Det tar plats till vänster i klubbmärket. Och då får ju dessutom klubbenamnet Agrupación Deportiva Rayo Vallecano. Då är det 4 initialer helt plötsligt.
Vet man varför de får liksom Helsingborg kommunhjälp eller?
Nej, men de ville ju, kommunen tänkte väl att de mådde väl, alltså det var ju en klubb för unga spelare från början liksom, och kommunen mådde väl bra av att sätta unga i rörelse och inte bara i arbete. Så därför införlivades då det här stadsvapnet som vi också kan lägga upp, tycker jag. Och det är ju rött, arbetarmässiga färg, den arbetsmässiga färgen. Och så är det ju ja, vad ser det ut att vara? En kratt och en högaffel typ.
Ja, det är ju någon snällare liksom barnkanalen-variant av hammaren och skäran.
Verkligen.
Men om vi bryter ner den här och man ser den på Instagram, den har ju en vad ska man säga, inte så klassisk krans, men ändå en krans.
Mm. Och kransen, nu ser det här inte ut som lagerblad, men kransen som vi varit inne på i andra avsnitt, lagerblad, det står ju för seger och triumf och har ju sitt ursprung i den grekiska mytologin och Apollo. Men jag vet inte om det var den står för här, för det ser verkligen inte ut som en lagerkrans här. Men ofta är ju kransen liksom triumf. Men återigen, det här är från stadsvapnet, så det kan betyda något annat.
Och kronan, har det någonting med Madrid som huvudstad att göra, eller är det bara...
Ja, men kungliga, ja, antar med stor sannolikhet så är det ju det kungliga Madrid. Och det finns ju mängder med stadsvapnen som är konungakrönta i Spanien, och mängder med klubbar som heter Real. Nu gör ju Rayo inte det dock, men det är ju inte en ovanlig symbol i Spanien.
Nej. Ja, men intressant. Jag tycker ändå, om vi går tillbaka, eller vi bara benämna, att den här pilen är, jag tycker att den är jättekonstig.
Den är blixten, ja.
Ja, precis.
Nej, den är ju väldigt den är överdriven, så kan vi säga. Men den är också tänkt, kan väl värt att säga, tänkt att liksom symbolisera det här röda diagonala bandet de har på tröjan, eller tvärtom.
Ah, just det.
Diagonala bandet representerar blixten snarare.
Det hade ju fan varit någonting till en tröja istället för, nu är inte det dåligt att springa kring en rosa för bröstcancer, eller en HBTQ-regnbåge är inte dåligt, men att ha det på en andra eller tredje tröja istället för bara den här röda diagonalen hade ju varit fett.
Verkligen, verkligen. Men som jag var inne på med klubbmärket tidigare, att det finns ju inte så mycket att berätta, för sen då från 40-talet så är det samma initialer fram till liksom tidiga 90-talet då de faktiskt blir Rayo Vallecano. I Madrid då, därav RVM. Och så har de en kort treårsperiod när det här V-et är rött istället för svart. Men det händer inte så mycket. Det är lite detaljer, det är lite skillnader i färger och sådär, men ja, inga jättegrejer. Så storyn här är ju egentligen klubben, det är inte märket.
Nej, och då kanske inte finns heller mycket mer att säga, men jag tycker att det har varit intressant med ett intressant val av Ekim att ta en klubb som står för så mycket och ändå har varit framgångsrik i perioder.
Mm. Ja, men verkligen. Så fort vi får berätta någonting annorlunda så är vi bara glada.
Mm.
Men du?
Mm.
Det är quizdags.
Mm. Dödsdansen tar fart.
Dödsdansen tar fart. Vi ska se här, det här är inget jätteelaborerat quiz och är nog ganska kort avhandlat. Men man nämner ju London som någon slags, eller Ruhr som liksom Europas epicenter för fotbollsklubbar. Och det är dit man ska åka om man vill klämma tre matcher på tre dagar.
Mm.
Men det går att göra i Madrid också. Och om vi håller oss till de tre högsta divisionerna.
Du vet när jag brukar säga, när vi har pratat om en tysk klubb, att tysk fotboll kan jag i princip ingenting om.
Ja.
Vi har ju fastställt att jag kan ju egentligen ingenting om fotboll. Men spansk fotboll ligger där och nosar med tysk fotboll. Så det här ska bli jätteintressant.
Ja, men vill man ta sig en weekend i fotbollsweekend i Madrid och klämma ett par matcher, så har man i nuläget 8 klubbar i de tre högsta divisionerna.
Oj!
Mm. Och då ska vi se här. Vi börjar i La Liga. Där finns det för tillfället 3 Madrid-klubbar. Vilka är de?
Jag kommer nämna de enda två jag kan här, och det är ju Atletico och Real.
Atletico och Real?
Ja.
Du missar ju en här uppenbarligen.
Mm.
Jag vet inte om jag kan ge någon ledtråd till dem. Det tror jag inte, att jag kan inte ge dig något som hjälper dig jättemycket. De har ett flygplan och en rädisa typiskt i klubbmärken.
Nej, alltså den här Mandelman-beskrivningen av det här klubbmärket gör mig faktiskt, hjälper mig inte, tyvärr.
Nej. Getafe är den tredje.
Getafe, just det. Har inte de någon jävla fotboll på sin, någon rund, eller blanda ihop dem?
Ja, de har säkert en fotboll också, men det är ju framförallt flygplanet och den här jäkla rädisan eller rotfrukten som man reagerar på när man ser den.
Just det, men de är delade i en sköld eller någonting,
ja,
sånt, va?
Ja, exakt. Just det, så är det. Sen har vi då 4 klubbar i andra divisionen, varav Rayo är en.
Tror du att jag kommer lätt för de här, eller att det kommer vara svårt för mig att ta de här?
Jag tror att du inte kommer ta en enda, men jag vill se. Vi tittar på det här.
Nej, alltså jag tror så här, quizet är dött. Jag tror att du får säga vad de heter och så får jag antingen låtsas att jag har vetat vilka de är eller bara vara öppen med att aha, okej, nej, det här är jag inte koll på.
Okay.
Jag vet.
Okej, men då drar vi Alcorcón och Fuenlabrada.
Jag har aldrig hört talas om.
Nej, det är nog inte många som har. Men den tredje, kanske någonstans långt där inne, David, kanske sitter på den här. Det är en blåvitrandig klubb. De har en gurka som maskot, som jag kommer på nu, vi förstås borde haft med i maskotspecialen. Och Martin Braithwaite, dansken i Barcelona, spelade där innan han gick till Barca.
Nej, jag vet faktiskt inte.
Leganés.
Leganés. Det låtsas som att jag hade koll på, men det hade jag absolut
inte. Okej. Och sen i fjärde divisionen, eller i tredje divisionen, har vi då RCD Carabanchel. Och de hade inte ens jag koll på förrän igår.
Ja, okej. Men det måste också vara någon real förkortning, eller?
Ja, det är det. Korrekt.
Mm. Alltså om ni har tagit det här, ni som har lyssnat, då har ni antingen väldigt god insyn i spansk fotboll eller problem, skulle jag säga.
Kan vara både och, va?
Ja, kanske. Har du någonting som har hänt på klubbmärkesfronten den senaste veckan?
Ja, det har vi ju. Det har vi ju verkligen, David. Det är bra att du tog upp det. Jag höll på att glömma det.
Ja. Det kom ju så här uppspelt har man aldrig, jag har aldrig hört dig.
Nej, men det kom ju igår. Vårt kära Dalkurd som vi har pratat om, bland annat med Ekim Challar.
Jaha, det här har jag missat.
Mm. Det var faktiskt Ekim som breakade på Twitter igår också. Att Dalkurd har aviserat en omröstning den 23 februari. Då de ska rösta om både namn och emblem. För förslaget är att de inte ska heta Dalkurd längre. Nej. Och förslaget är att de inte längre ska se ut som Dalkurd längre. Du vet det här fula klubbmärket som vi har hyllat. Eftersom att det är en dalahäst.
Men kan man gissa att de vill frångå det svenska inslagen och ta en mer kurdisk
så är det.
Helhetsbild?
Så är det. För det är att de vill heta Brati FC.
Mm.
Och om jag har förstått det rätt så betyder Brati bröder.
Ah, okej. Okay.
Här står det. Brati betyder broderskap på kurdiska. Representerar en fotbollsklubb uppslukad av dess kultur och just broderskap. Dess kultur, värderingar och verksamhet omges av ett centralt motto. Bröder till slutet.
Sankt Pauli eller Vaja supportrar med progressivt tänkande och uppmuntrande om liksom kvinnliga ordföranden kan ju kanske sätta någonting i vrångstrupen om de hör att det här ska... De hade kanske tyckt till om att bröder hade varit lite för enkelspårigt kanske.
Absolut. Som Brommapojkarna. Mm. Men du, googla Brati FC så du får upp det här klubbmärket också. För vi behöver ju din bedömning Brati här med.
FC. Alltså Brati får jag upp som i liksom serbiska Brate. Men vi ser Brati. Heter det Brati eller Brate?
Brati.
Är det en Degerfors sköld eller? Kan man säga det?
Nej, det är det absolut inte.
Nej.
Jo, det är det. Formen när Degerfors väl använder skölden. Jo, det är det. Absolut.
Exakt. Ja. Mm. En sån med en grön skogsgrön bord. Sen är det en vit ram och sen så en grön bra bakgrund med ett rött streck. Och sen så är den här kurdiska solen i form av en fotboll.
Mm.
Står stort avsändare, Brati FC. Och årtal längst ner 2004. Och sen har de en... jag vill säga en bock av något slag.
Mm.
Som ser lite passivt aggressiv ut. Någon som har blivit... Bocken ser ut som att han har blivit tillsagd att ta ett varv kring kvarteret när han inte blivit insläppt på krogen.
Och vars horn snirklar sig runt skölden.
Mm, just det. Just det.
Vad har du för känsla? Bra, dåligt? Får du tänka på någonting?
Mycket positivt tycker jag. Jag tycker att Dalkurd-grejen, alltså det fina i den kråksången har ju varit att den har en anknytning till båda världar. Och att de möts i fotbollen och allt det där. Både Dalarna och kurder och allt det där. Men den här är ju... Nej, jag tycker att det nya är jättemycket bättre.
Ja, men det är ju ett riktigt märke. Alltså förlåt, jag har ju hyllat Dalahästen förut på grund av dess symbolik. Men det här är ju... Det är ju ett riktigt emblem det här. Mm. Om än kanske mer en hockeylogga än ett fotbollsmärke.
Faktiskt.
Men du har helt rätt, det är ju den kurdiska solen och det är det är Kurdistans färger med grönt och rött och gult. Och sen den här geten har slagit mig blodig kring. Men det är tydligen så att det är en slags typ stenbock, besoarget heter det på svenska.
Är det en bergsget då eller?
Ja.
Är vi ute på någon form av djupt vatten här igen nu?
Ja, men stenbock, bergsget, besoarget och ibex heter det på engelska. Och de besoar ibex är tydligen väldigt vanliga i det område som skulle utgöra Kurdistan.
Mm.
Jag har ännu inte fått svar på om det har någon, liksom, om den här geten har någon symbolisk, om det är av symbolisk vikt för kurder och för Kurdistan. Men med stor sannolikhet är det ju det, eftersom att den här är väldigt vanlig i de områdena som skulle utgöra Kurdistan. Alltså typ östra Turkiet och nordvästra Iran och sådär.
Och vi var inne på tidigare, eller i början av avsnittet, om en liknelse eller analogi mellan vita frukostdrycker, där Real Madrid var filmjölk, Atletico var kvarg och Vaya fick vara långfilen. Om Brati ska stå för en form av vit frukostdryck, så får väl de vara Ayran då kanske?
Ja, det får man förfara.
Det har inte du druckit ute i Täby, det finns inte på den lokala ICA-butiken där. Ja, det är så mycket kan
vi
förställa.
Kan vi...
Men det är väldigt gott till, liksom, om man är på Amidas kolgrill eller något liknande, att svepa ett glas Ayran.
Ja, det kan jag tänka mig.
Det är yoghurt, vatten och salt, lite salt yoghurt så.
Ja, men då har jag faktiskt, då har jag faktiskt druckit här.
Ja, men intressant med lite nyheter då, och en förbättring, eller klar förbättring för bröderna, de kurdiska bröderna.
Mm.
Så som det har blivit och tätt sig med världen, hur den ser ut just nu, så kommer vi att sända ett avsnitt varannan vecka framöver.
Mm.
Ibland så bör man träna mindre men träna smartare, och vi får liksom kanske lägga ut färre avsnitt men bättre avsnitt då. Hur kommer vi göra nästa vecka, Leonard?
I brist på egna uppslag, tankar och idéer så kör vi en omröstning som ligger uppe nu måndag när ni får det här avsnittet. Så in och rösta på vad ni vill höra.
Perfekt. Instagram och Twitter, Beyond the Badge podcast. Där kommer läggas upp alternativ som inte går att kapa, tror jag. Jag har inte sociala medier längre, så att, jag är inte inblandad.
Nej, precis.
Tack för att ni har lyssnat. Ha en fortsatt fin vecka. Leonard, ha det så bra.
Tjingeling.
Hej.